Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad krävs för att sätta ett riktigt vasst pressspel? Är det verkligen enklare att försvara sig lågt i planen än högt upp? Hur inövat är egentligen anfallsspel? Litar man på spelarnas individuella kvalitet eller är det inövade tydliga mönster? Och hur är egentligen en bra ledare? Det finns oerhört många viktiga detaljer i fotboll. Därför ska jag, Hugo Månsson, nu gå en snabb kurs i taktik och ledarskap med tränare och ledare runt om i Sverige och kanske utanför. Varmt välkomna till Studio Allsvenskans poddserie Tränarna.
Och idag gästas jag, eller jag gästar snarare, Gais huvudtränare Fredrik Fidde Holmberg. Varmt välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Hur är läget?
Skitbra.
Skitbra tror jag. Ja. Är det något särskilt?
Nej, vad fan, det är match idag. Det är väldigt bra bara.
Fint, positiv syn på livet. Jag tänker att vi ska dyka in i en faktaruta. Yeah. Den är lite svart eller vit. Men okay. Det är också inte för att vara kategorisk utan för att mer se vad du på pendeln liksom, mer åt ett håll. Och ja, du hänger med kanske.
Okay.
Hur viktigt för en tränare är ledarskap kontra taktisk kunskap?
Ja, väldigt viktigt. Alltså, hur ska
jag uttrycka? Av dem då? Om taktisk kunskap ligger här och ledarskap ligger mer här.
Ja, då är det 70-30 åt ledarskap skulle jag väl säga, 80-20 kanske till och med åt ledarskap.
Tror du, liksom jag, att nästa taktiska nyhet eller inslag i Allsvenskan kommer att vara att använda målvakten mer i uppspelsfasen eller speluppbyggnaden?
Ja, det kommer om det vad som är nästa, det är nästa grej hela tiden, det är nästa grej just nu när jag sitter där som folk är på och alla är på, så men det kommer vara en stor grej att hitta sätt att använda målvakten, absolut.
För man har ju börjat se att man den tar till och med avancerar lite mer i planen, alltså du kommer upp nästan som en halv mittback kanske, ja. man kan säga vissa lag och så där testar det. Hur står du där? Skulle du kunna tänka dig använda?
Ja, på vill definitivt hitta och följa med utvecklingen i alla fall. Och det är en spelare som vore dum att inte nyttja. Så att nyttja han på kloka och smarta sätt utifrån också hans förmågor eller hennes förmågor. Så att det tycker jag att det får vi vara, man var öppen och lyhörd för, men jag tror inte vi kommer behöva släppa hur att det är viktigt att kunna rädda bollar också.
Nej.
Så lite en kombination av båda, men det är väl så i de flesta frågor att man är både på framtid och här och nu också då, och det är viktigt att hänga med båda.
Hur skiljer sig svensk fotboll taktiskt gentemot övriga skandinaviska länder, exempelvis Danmark, Norge?
Nej, men jag tycker väl vi har varit lite efter ett tag. Tyvärr. Men jag tycker det har hänt mycket och det händer väldigt mycket just nu. Så att jag tror att det är pendelsvängen. Jag köper inte hela det här att vi är så fantastiskt långt efter sådär, utan vänta och se 1-2 år eller sådär, eller bara kan vara kortare än så. Så är det inte så längre. Så det är lite uppförstorat tycker jag, den där diskussionen. Så den köper jag inte helt.
Men taktiskt, är det liksom någonting vi gör annorlunda eller de gör annorlunda mot oss exempelvis.
Nej, men nu tror jag att vi på jag kan bara prata klubblagsfotboll. Ja. Jag pratar inte något annat än klubblagsfotboll, och nu tycker jag väl att de verkligen sista åren verkligen så tycker jag man ser att lagen och svenska lagen börjar ta närma sig och ta steg och också ha mycket ännu nytänk på vissa som är långt fram. Som det är ju bara en känsla jag går på. Det är inte, jag har ingen fakta, jag kan inte basera det på något sätt. Jag bara går som en vanlig supporter som tittar på fotboll när jag säger det här. Min känsla är att vi är på frammarsch och att man har tagit i lite för mycket i diskussionen. Utan, visst, vi har haft en svacka ett par år, men vänta lite så ser vi.
Hur viktigt är energi och att vara entusiastisk som ledare och fotbollstränare idag?
Ja, men det tror jag är väldigt viktigt att vara. Att, det är viktigt att visa vägen för spelarna och visa hur man tacklar tuffa perioder och enkla perioder, och att hela tiden pendeln mellan det här att inte hoppa upp på för höga hästar men också våga tro på sig själv och hitta den där balansen och visa vägen i det. Och i det behöver du antagligen ha en energi för att klara av de tuffare perioderna. Så det är nog väldigt viktigt.
Girona med Michel, Bayer Leverkusen med Xabi Alonso och Brighton med Roberto De Zerbi. Vilket lag tittar du mest på av dessa och varför? Om något.
Jag tittar inte mycket på de lagen. Det har väl råkat, jag är spänd på att se mer på Girona, se vad det är de har gjort. Jag hade varit spänd på, jag har väl mer koll på, mest koll på Brighton av dem, men jag är också spänd på att kolla på vad Xabi Alonso gör där liksom. Men jag tittade lite på dem, de mötte ju Häcken bland annat, då såg jag lite grann där, men annars har jag inte sett dem mycket. Men jag har ju förstått att det är tre bra lag som gör det väldigt bra. Och jag ser, Brighton har man ju sett en del i alla fall. Men jag tittar inte jättemycket på dem för vi spelar inte riktigt så.
Nej. Vilka tittar du mest på i så fall?
Nej, men då skulle jag hellre kolla på Liverpool. Mm. Och tittar mer på Liverpool till exempel. Om jag skulle jämföra med ett stort lag och ett lag på där liksom, ja, som spelar på ett sätt som tilltalar mig.
Är det hög intensitet som tilltalar eller spelarkvaliteten?
Ja, men både formation och vad man kan göra i formationen 4-3-3 och också hur de får upp sin intensitet och hur man kan bygga en fotboll som är men bygger på mycket energi. Mm. Så att de tycker jag är roliga att titta på. Kopplat till oss då.
Lämpar sig din fotboll och Gais fotboll idag då? Bäst på Påskbergsvallen, slarvigt klippta naturgräsmatta eller mer på Tele2s stenhårda konstgräs?
Jag skulle säga att det inte spelar jättestor roll. Det är inte underlaget i alla fall som styr vårt sätt att spela. Jag tycker, om man går tillbaka de här två åren som vi har, så har vi varit lika bra eller lika dåliga på båda. Det är inte någon större skillnad tycker jag på varken hybrid eller konstgräs. Eller, jag tycker inte underlaget har spelat stor roll faktiskt.
Känner du också avsmak för ytterbackar med rätt fötter inåt i planen, exempelvis en högerback som är vänsterfotad?
Också är det du som är den andra.
Ja. Det är hårt, det är raljant såklart.
Ja, nej, men tvåfotare hade de gärna fått vara. Ja. Men det skulle vara jobbigt om en högerback inte kan använda sin högerfot i alla fall. Det tycker jag ju. Med tvåfotare och att du är flexibel att gå både in och utsida. Mm. Det tycker jag hade... Det är ju tilltalande på en ytterback. Men ja, det är viktigt att de kan använda den rätta foten på rätt kant. Någonstans tycker jag. Där är jag fortfarande lite old school i sådana fall.
Det som verkligen stör mig är just om vi säger att det är en vänsterfotad högerback. Ja, ja. Är ju att när den kommer på överlapp så vet man att det krävs 4-5 touch innan ett inlägg faktiskt kan komma in med kvalitet.
Ja, det är störigt.
Det är störigt. Så att jag vet att det där överlappet, det fyller ingen funktion just
nu.
För det är så lätt att begränsa dig.
Ja, men det är bara därför egentligen. Det ligger mycket i det.
Vinner du hellre med 1-0 eller 4-3?
4-3 får jag säga.
Det känns guys också.
Ja, det får jag säga. 4-3 vinner jag hellre med.
Varför har inverterade ytterbackar blivit en så stor grej de senaste åren, som du ser det?
Nej, men det är väl att antagligen skapa övertag, använda spelare på andra sätt mot vissa typer av system, så att du kan få övertag och spela genom linjer mer, kanske kan tänka. Det är väl mest det skulle jag säga, att för att skapa övertag och spela framåt.
Visst använder ni Harun Ibrahim som det inverterar vänsterbacken en hel del i ettan, va?
Ja, en del. Båda delarna, både på insidan och utsidan. Ja. Sådär. Han har ju de förmågorna att kunna Verkligen. Spela på bägge. Både i plan och utanför.
Verkligen. Är formationer verkligen en lek med siffror, som många tränare påstår? Framförallt medialt.
Ja, men på sätt och vis är det ju det ändå. För att just med att formationen förändras i så många olika delar på planen, så blir det ju en lek med siffror. Det blir bara ett verktyg för att få oss ledare att prata samma språk som spelarna gör och få alla att förstå. Så det blir något sorts verktyg här, hur det ska se ut. På det sättet så är det är väldigt bra att vi kan. Så det blir ju en lek med siffror på det sättet, men det är ju inte en lek som att det är roulette liksom, utan det finns ju ändå tankar bakom den här leken, tänker jag.
Absolut. Hur ser ett vanligt fotbollspass ut för ditt lag?
Likt säkert många andra, med först en ordentlig uppvärmningsdel och sedan övergå till någon form av beslutsfattande träning, eller vissa gånger bara mer passningsträning i någon form, och försöka få igång en intensitet tidigt och att vara en påkopplad tidig träning, och sen så blir det väldigt mycket spelövningar där det spelas och på olika sätt. Vissa dagar lägger vi också in individuella saker för din kropp, för din fysik, för din snabbhet, för din kondition. Vi kan bryta av träningar mitt i till exempel och få lite längre pass än vad kanske många andra väljer att ha. Men då har vi kanske haft ett break mitt i passet där vi jobbat väldigt mycket individuellt också. Så kan ett pass vara också. Och så, med mycket spel.
Fastna för beslutsfattande där. Hur ser en sån övning ut där inledande?
Nej, men det är ju olika övningar. Sådana här klassiska possession-övningar, men oftast med riktning brukar det ju vara. Det blir det ju, ser man ju att de flesta använder sig av mer och mer riktning och tar sig framåt, och att det får... Det kan också vara omställningsövningar mellan bollvinst och bollförlust och reaktioner i det på olika sätt, att du vill få fram det. Så det beror ju på lite syftet och vad du vill få fram. Men ibland kan det vara att du vill utsätta dem för spelarna för svårare saker, där de tvingas tänka mer och under stress. Och ibland tvärtom, att du kanske vill att de ska ha mer tid på sig och då göra något av att du får ha mer tid och mer yta. Hur nyttjar du det för att skapa ändå ingen passivitet i vårt spel? Så det är ju olika skolor och olika saker vad du vill åt som behövs, tror jag, för fotbollen.
Jag tycker det är väldigt intressant att gå in på just beslutsfattande, för att många unga spelare kanske har, det ligger väl ganska mycket i det med erfarenhet, och att man måste ha spelat en hel del eller kolla mycket fotboll, förstå fotboll på ett sätt, eller scanna för att ta rätt beslut, ha förutsättningar för det. Men jag läste, har du läst Sir Alex Fergusons bok?
Nej.
Han var inne på det, jag kommer ihåg den passus han hade där i, med att just unga spelare hade problem med det, och att han typ praktiskt taget tvingade dem att spela schack på tidsbestämt, alltså typ 3 minuters partier.
Aha.
För att då tvinga under tidspress, alltså att göra de här jobben. Ja. Då kan man öva upp hjärnan att hinna reagera på det. Tyckte det var intressant.
Ja, verkligen. Verkligen. Det har vi inte gjort ännu.
Du får börja köra, rulla in schackbrädan.
Ja, faktiskt.
Vilken ledare inspirerar dig mest? Och det behöver inte vara fotbollsmässigt.
Jag hämtade mycket. Jag fick frågan tidigare någon, under min karriär, det har varit, eller under min, inte karriär, under mitt liv. Mm. Och då landade jag till slut fram i min gamla mellanstadielärare.
Jaha.
Faktiskt, som påverkade mig mycket. Han var både samtidigt som han var vår klassföreståndare, så var han också vår baskettränare. Och han fick klassen att tycka det var kul med skola och genom tävling. Mm. Så det var mycket tävlingar, hur han lekte igång, alltså förmågan att vilja. Han har jag kommit på efterhand, fast han betydde ju mycket, för man såg upp till honom också, det var en häftig gubbe. Mm. Och det var ut på rasterna och köra. Så jag tror han har haft en väldigt stor inverkan på mycket. Annars så är det ju tränare som har kommit längs åren, som har varit, när de har brutit av lite mot det man haft tidigare och gått sina egna vägar, så har man ju liksom lite inspirerats av det. Zoran Lukic var en sådan, när han kom till oss i Kviding. Vi har haft väldigt bra tränare innan också. Men Zoran var på ett annat, helt annat sätt. Så det blev ju en banbrytande som han haft i alla fall.
Hur var han då med?
Ja, men han hade ett annat sätt att se på ledarskap bland annat. För honom var det liksom, han kunde säga till hela gruppen att ni har lika stort mänskligt värde, men ni är olika viktiga för uppdraget. Och kunde han peka på, du är viktig, du är inte lika viktig. Alltså, mer
inte,
väldigt ärlig. Men nu raljerar jag lite. Ja. Men just det där att han kunde tänka sig att skapa en hierarki i gruppen för att man skulle vilja sträva någonstans. Och ett annat sätt att tänka på hur det varit innan. Bara när man kommer till ledarskap då. Mm. Jag menar inte att jag har tagit efter, men det är ändå intressant att sätta det emot andra perspektiv och sätta det emot annat som man har varit van vid tidigare.
Verkligen.
Sen när det kom till fotbollen så var det också, istället för 4-4-2 så var det 4-3-3 tidigt, Ajax-influerat och det var fart framåt och det var träna 6 veckor i början på säsongen utan boll och det var liksom andra saker.
Fys eller mer?
Mer fys i början och sådär liksom, i en idrottshall och lite sånt. Så han kom med sådana tankar. Och just det där att våga pröva och gå andra vägar, det var ju roligt med honom. Sen var ju det vågar man inte säga när man är Gaisare, men Bosko, just för Bosko hade ju en speciell tid här i Gais, men när han kom till oss också så kom han med en helt ny typ av fotboll. Det var ju väldigt mycket possession då. Så han hade också en viss påverkan på hela fotbollen då också. En ny stil som kom lite då. Och nya sätt att tänka och lite sånt. Så, men det är ju, han har ju fått sin revansch lite här i utsikten i alla fall. Och visar att han är en skicklig tränare. Det blev väl inte helt perfekt här i Gais, men han har ju nu visat att han är skicklig.
Verkligen. Har du någonsin slängt dig med det gamla uttrycket om de kunde så kan vi? Eller tänk noll nu, grabbar, när ditt lag legat under med några bollar i paus?
Så har jag nog aldrig sagt. Alltså.
Du har aldrig råkat liksom...
Kan de, kan vi?
Ja.
Nej, jag tror faktiskt inte jag har... Jag vet inte varför. Det känns lite att jag inte får med gruppen riktigt på det när de sitter där med 0-3 röven och så ska man försöka få med dem med något sån grej. Jag tror inte jag får med dem på det, utan jag har nog valt andra vägar.
Vad har du valt då? Om det står 0-3 pass, vad gör man? Hur liksom ingjuter man att det finns någonting att spela för i andra halvlek?
Nej, men att det handlar kanske där och då om lite andra saker, om vem man är och vad vi är för lag och vad vi har lovat varandra, och att det kanske att vi får börja i rätt ände i nästa, något sånt hade jag väl. Nu har vi varit förskonade med det här i Gais med att ligga under så i paus, men jag hade väl börjat någonstans där i alla fall.
Blir du också smått förälskad i en mittback som är vänsterfotad och kan nästan helt tumma på försvarsspelet för att den erbjuder andra möjligheter i det offensiva spelet?
Nej, men det är klart att det är bra när han är vänsterfotad och det är väldigt bra, men mina mittbackar behöver kunna försvara.
Ja, viktigt. Fotbollsfilosofi, generellt, vilka principer har alltid Fredrik Holmbergs lag?
Alltid.
Ja, vad har du alltid följt med dig liksom, som tränare? Vad är absolut viktigast? Grundbultarna.
Ja, nej men för det första att hitta, är det viktigt tycker jag för mig som ledare, att hitta en taktik som, och ett spelsätt och ett arbetssätt som visar att jag tror på spelarna. Och att inte vika ifrån det oavsett vilka vi möter, utan små anpassningar såklart, men att hitta ett sätt som de kan känna igen sig i hela tiden, och de vet vad det är vi jobbar med och vad vi ska utveckla, och att taktiken bygger faktiskt på ett jäkla, en jäkla tilltro på dem och inte så mycket kring vad motståndare. Det tycker jag man har, förhoppas jag, kunnat dra en röd tråd med vilka lag jag har tränat. Sen har de faktiskt skilts åt ganska mycket. Jag var i Onsala, jag började 2014 i Onsala, då var det ju lite possession-aktigt får jag erkänna. Och lite sådär, väldigt sådär, vi skulle spela, alla spelade igång allt från målvakt hela tiden, rulla, och det, man fick inte göra något annat, man var tvungen att dribbla hellre liksom, alltså, för det var något annat.
Förlåt, men observationer, det känns nästan som att när du tittar tillbaka nu, eller reflekterar tillbaka, så känns det som att du ser, tycker att det var dåligt, eller?
Nej, alltså det funkade ju där och då, men jag har fastnat mer och mer för andra tankar och som tilltalar mig mer längs vägen, där inte, jag har inte, man har inte skrotat allt. Det handlar ju fortfarande om beslut och skickliga fotbollsspelare som kan ta bollen. Alltså du måste vara duktig på fotboll, du måste vara duktig med bollen. Det är liksom, men det är ju bara första grejen, det är viktigt att vi börjar där med det. Men du behöver ju, nu har det blivit att vi måste spela fotboll på rätt ställen på planen, på bättre ställen, vi vill andra saker. Det har ju förändrats sedan de här, på de här 10 åren jag har varit tränare, tycker jag. Och ändrat också hur jag, och jag tycker det är roligt själv att faktiskt stå för, och när ser mitt lag spela så tycker jag det är roligare nu. Om jag hade inte velat gå tillbaka och, men då trivs jag ju med det där. Men det var också något annat för att locka spelare där, och där och då. Och så låg i lite mer, det var mer trend då liksom. Att spela så.
Verkligen.
Det var lite så. Och det,
nu känns det som att det har svängt lite mer. Nu ska det vara mer energi och mer fart.
Ja, mer så tycker jag. Och pendeln slår ju hårt åt olika. Och det gäller väl att den inte får slå över för mycket och liksom, utan att man hittar det man själv tror på och håller sig fast vid det och skruvar lite i det hela tiden liksom.
Hur flexibilitet beroende på motstånd, du var inne lite på det, och det är ju väldigt viktigt, och att kanske inte åka, oavsett om det är Malmö FF säger vi, att inte, nu byter vi formation helt, nu ska ni inte hålla bollen och skicka långt bara. Hur mycket svänger du på den pendeln, hur mycket anpassar du? Nämnde små justeringar.
Ja, nej, men det får man ju göra. Alltså du kan inte spela exakt på samma sätt när du möter, ska jag ta ytterligheter, men Skövde förra året, om vi skulle möta Skövde och sen skulle möta Landskrona, då vore det dumt av oss att inte göra anpassningar i vårt sätt att spela, och inget, alltså att det ena är bättre än det andra, utan det är bara två olika typer av utmaningar.
Verkligen.
Och det kommer ju vara samma i år. Vissa lag skiljer sig väldigt mycket åt, och då måste man anpassa saker. Men att fotboll ska spelas med fötterna, att vi är 11 gubbar, att vi ska göra mål där på andra sidan tillsammans, det förändras ju inte.
Nej.
Så det måste vi ha lite gemensamma grundtankar som finns med. Vi kan inte börja spela på ett helt nytt sätt bara för att det är några andra vi möter, utan det måste ju finnas tankar som är gemensamma i alla 30 matcherna också.
Om man ger det för lyssnare då, som, ja, men man får ju aldrig höra någonting inifrån omklädningsrummet eller taktiksnack och sådär. Ni mötte ju Elfsborg, fjolårstvåan nyligen, som spelar på ett, ja, men det är en väldigt tydlig identitet, de har i sitt spel. Hur lät era korrigeringar eller justeringar då liksom, inför den matchen?
Ja, men då var det ju att kunna dels se upp för deras omställningar. Det måste man nog göra mot dem. Och deras inläggsspel, hur vi försvarar oss dels där ute men också inne i box. Det var ju viktiga delar i den matchplanen, att ha en taktik som gjorde att vi hann både ut och han och var med i boxen. också hur vi skulle ta oss förbi deras sätt att pressa och vad vi ville med vårt behövde man ju hade man också med i den matchplanen mot dem. Saker som de är väldigt starka i behöver vi ju ta i beaktning i alla fall. Men så behöver vi också bara för att de pressar högt kan inte vi bara sjunga långt. Nej. Och inte vara oss själva, utan vi måste ju hitta sätt att spela på ett sätt som vi tror gör att vi vinner matchen. Ja, så små anpassningar men ändå försöka vara oss själva.
Det känns svårt att stoppa inlägg alltså när det är så två, alltså Niklas Hult till vänster och Johan Larsson till höger, de är ju jävligt skickliga liksom på att skicka in dem.
Tyckte ändå att vi klarade den delen bra i den matchen. Det var tyvärr i 80:e en fast situation. De hade kunnat men det var relativt jämnt. De var bättre. Det ska jag inte säga något annat. Men det var relativt jämnt i 80 minuter. Verkligen. I alla fall. Och vi klarade oss ganska bra mot deras både omställningar och inläggsspel. Det var någon vi åkte på ett bolltapp. Kommer jag ihåg, typ sådär. Men ja, det var en bra match för oss att få.
Verkligen. Hur resonerar du kring spelsystem när det kommer till spelarmaterialet du har? Om vi leker med tanken när du kom in till Gais till exempel. Har du ett system och en mall, eller man ska säga, på som du kör stenhårt på? Eller har du mer en ursprungstanke som du anpassar efter materialet?
Men här har det faktiskt blivit att vi började nästan med ett system och ett arbetssätt. Och tog fram en taktik som vi trodde skulle passa det vi ville göra i Gais. Så vi började den änden här. Och utifrån det har vi försökt och försöker vi fylla på med spelare som ska passa i de rollerna. Sen blir det naturligtvis nya alltså saker. Ja, man ser nya förmågor och egenskaper längs vägen när man lär känna någon. Och då kanske det blir små saker i det här spelsystemet så det blir vårt egna och inte copy-paste från något annat lag eller liknande liksom. Det är ändå ja, så det blir ju lite så, men tanken från början är ett spelsystem och arbetssätt först och sen hitta spelare till det.
Hur viktigt är fasta situationer för dig?
Jätteviktigt såklart, eftersom det är så många mål som görs då.
Har för mig Bäckström slängde upp 27% eller något sånt där.
Ja, jag säger inte emot det. Jag skulle säga en tredjedel.
Ja,
nästan en tredjedel i alla fall. Och så att 27% låter ju i alla fall i...
Det är mycket alltså.
Det är mycket, ja.
Tränar ni, alltså om ni motsvarar den målskörden som ni gör, alltså förstår jag menar, motsvarar det hur mycket ni tränar på fasta situationer?
Nej, tyvärr.
Så säger ju alla.
Typ. Tyvärr. För det behöver inte heller vara rätt att träna en tredjedel på det. För det handlar ju någonstans om att skapa.
Ja, det är sant.
Du kan ju välja att vilja skapa och få en stor differens i antal skapade hörner mot inte. Och då behöver du träna på spelet för att det ska... Och då kanske du får ut mer effekt av fasta situationer genom ett större underlag av hörnor också. Så att det handlar ju om sådant också.
Och, väldigt viktigt.
Ja, det måste ju vara en viktig parameter.
Ja, det har jag glömt.
Ja. Och sen också att det handlar ju så mycket om att skapa träning som spelare, utvecklar spelare. Och visst att ha någon som är grym på fasta situationer, det ses väl mer som ett plus om någon köper en spelare som är starkare, men ofta är det ju egenskaperna på planen ändå, och då vill både liksom hela marknaden nästan att man hittar arbetssätt som utvecklar spelarna, och då går det inte att ha för lågt tempo i träningarna. Men jag tycker vi tränar. Våra spelare har verkligen förstått värdet av det. Så när vi gör det, gör vi det med bra effekt. Och vi gör det ganska mycket ändå.
Fokuserar du mer på, eller tar du ansvar över hela den biten, eller fokuserar du mer på offensiv eller defensiva fasta?
Nej, egentligen är det bara Kenneth som han har det stora ansvaret för alla fasta situationer. Och så försöker jag var ett lika bra stöd som han och Alex är till mig i mycket. Försöker jag vara i det, men jag är inte nära det.
Inte?
Nej, att vara så bra stöd i det. Men jag tycker det är jävligt viktigt och försöker, men han är mycket skickligare och mycket duktigare liksom, på det än vad jag är, tycker jag. Men jag kommer väl med lite som jag själv tycker smarta inspel. Han kanske skrattar bakom ryggen, men
är inkast lika viktigt som hörnor? Alltså på, det känns som att man inte fokuserar så mycket på inkast.
Nej, men det är ju jäkligt viktigt.
Jag menar inte långa inkast bara.
Nej, ja, men det är väldigt viktigt. Egentligen är ju inkast, jag gissar att det är, du kastar fler inkast än något annat på match. Så att hur du startar igång spelet är ju en viktig del. Eller hur spelet startas igång, det är ju motståndare också. Och ha koll på de situationerna. Så det hoppas jag inte är något vi slarvar med heller. Utan att det är viktigt för oss också, hur vi tänker i sådana situationer.
Offensivt, är det viktigt för dig att ha mer boll innehav med motståndaren?
Nej.
Varför inte?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tror jag att det är vägen till för att vinna en viss match, så kommer det vara viktigt just för den matchen. Men jag analyserar inte en match efteråt. Jag har inte så stor, det är inte så att jag tittar på det efteråt och drar mina analyser utifrån det, utan då tycker jag det är andra saker som är klart viktigare än det. Men någonstans finns det ju med, men det är längre ner på listan faktiskt.
Mm. Vad är viktigare då?
Ja, men vart, i sådana fall
vart
men vart bollen har varit på planen. Så, sen vilka som har haft den vart då blir en viktig grej då. Och för mig är XG ändå ett, eftersom inte vi har alla världens verktyg och sådant, så är XG ändå en bra indikator på målchansförhållandet som jag tycker det är viktigt för oss. XG kollar jag, det är faktiskt det första än så länge som jag tittar på, för det har jag tyckt var användbart.
Hur är det där med statistiken och sådär? Vi har ju vissa kanske yngre tränare som kommer nu. Mycket som, ja, men det är mycket final third entries och det är key passes och så vidare. Hur är du med det? Är det intressant?
Nej, XG det tittar jag mycket på. Och hur spelet har varit liksom, nej, men XG är väl den siffran jag går titta på mest. Inte så mycket statistik så, utan försöka analysera matchen genom hur jag sett på den. Så att det är andra som gör det bättre. Jag får ju däremot inspel kanske på det. Men det är så mycket information där ute, så det gäller inte att bli snurrig, utan du får man får hitta sin väg fram, och jag får ta saker i rätt takt så jag kan förändra mig i rätt takt. Jag har låtit som min pappa, en gammal gubbe, så här, nej, det där ska vi inte ha, man gör sig som man har gjort förr liksom.
Hur ser en optimal speluppbyggnad ut enligt dig? Och då menar jag inte att ni börjar från målvakt och spelar upp och det blir mål, utan kanske mer strukturmässigt, beroende på hur motståndaren pressar. Hur många vill du ha i speluppbyggnaden?
Inte för många. Vill hålla rätt positioner, alltså utifrån spelsystemet, och inte komma ner med för mycket folk, verkligen inte. Det kan vara en lång boll lika väl liksom, och vinna andra boll precis som det kan vara att spela igenom, och så därför behöver vi hitta ett bra avstånd mellan varandra, men ändå så att vi kan både gå in snabbt mot vissa typer av lag. Det är olika mot olika lag också, hur de pressar och hur de. Men det är inte så att det måste göras. Variationen är för oss en viktig princip då. Mm. Att vi varierar vårt spel och att vi faktiskt spelar där ytorna erbjuds. Det är viktigare för oss. Så det är väldigt... Lyckasvis så har vi en varierad speluppbyggnad i alla fall. Tycker jag. Och sen behöver vi inte variera den om motståndarna gör samma sak hela tiden och vi har en lösning på det. Då behöver vi inte...
kan man ju utnyttja det.
Då utnyttjar man det istället. Men det finns inte så förutbestämt att vår speluppbyggnad måste se ut så här och så här. Men vi kommer inte blanda in för mycket folk i onödan. Det är i alla fall ett som är säkert.
Måste finnas spelavstånd och speldjup.
Ja, det måste finnas hela spelbredd och speldjup. Ja. Och
hålla upp
position. Ja. Så även det här är gamla klassiska saker, så är... Ja, det ligger ju väldigt mycket i det. Att det är viktigt. Och du kan ta dig så långt på, men att det går snabbt. Vi vill ju att det ska gå ganska snabbt framåt vårt spel. Och att de ska, motståndarna ska, nu pratar jag om hur det har varit de här två åren. Ja. Inte bara hur det ska se ut i år, utan hur det har varit. Och då ska de behöva backa hem på grund av att vi är hotfulla. Inte på grund av att vi har bestämt för förhand. De ska backa hem, för vi ska hålla i bollen. Vi ska spela igång varenda bollkort, så ska de backa hem. För det är inte säkert de gör, utan de ska bli tvungna att backa hem för att vi har så mycket hot bakom. Mm. Och det ska tvinga hem dem i sådana fall. För de ska inte klara av att stå högt på oss. Och då, när de väl backar hem, då försöker vi ta över det. Då ska vi klara av att spela mot etablerat anfall i nästa läge. Och bli duktiga på det. Så att så har väl prioriteringen varit lite.
Det känns som att en hel del, du får rätta mig om jag fel, men en hel del lag, det har blivit mer populärt och trendigt att spela man-man-försvar högt upp.
Ja.
VSK exempelvis. Mm. Vad är din lösning på det? Alla ser ju olika på det. Vissa vill ju tumma inte en sekund på sin speluppbyggnad utan ska spela ändå. Vissa vill utnyttja ytan bakom eller locka dem till positioner som de inte alls är bekväma i. Vad ser du i det där?
Ja, det beror på hur, dels hur duktiga de är på det att spela så. Är de väldigt starka och duktiga i sitt man-man-försvar och ett bra grundtänk i det, och vi bedömer att ytan finns bakom deras backlinjer, de står kvar med tre backar, då är det inte omöjligt att vi kommer försöka utnyttja det. Men märker vi att de har brister i det och vi har tid på oss att faktiskt spela igenom linjerna, men då försöker vi utnyttja det. Så det blir en avvägning mot olika. Men det gäller naturligtvis att tänka på olika sätt när du möter. Det är väldigt skillnad att möta de här markeringsförsvaren och kontra att du möter ett lag som parkerar bussen och backar hem liksom. Det är helt två olika sätt. Och det var det jag menade förut med sättet att träna. Att du behöver ibland träna med att du har mer tid och mer ytor och kan ta fram boll, ta beslut och korta ner tiden. Precis. Trots att du har ett övertag. Och ibland så är det tvärtom att du har ett och du behöver fatta beslut under kortare tid. För du möter kanske ett bättre lag eller ett lag som spelar på ett annat sätt. Så det är viktiga saker och vilket lag man vill vara och vad man tror kommer ske nästa match, att ta hänsyn till det.
Där är vi återigen i den här avvägningen och balansen på hur mycket man justerar, såklart. Men hur mycket anpassar du då träningsveckan som kommer inför, ja men det spelar ingen roll vilka möten, men efter motståndet liksom, hur mycket ska, kör du med ett skugglag som ska pressa och försvara och anfalla på samma sätt som de ni möter, eller?
Ja, men,
förstår jag vad jag menar?
Jag fattar. Men anpassningen är max 10% till motståndarna. Vi jobbar hela tiden egentligen med vårt spel och utveckla vårt spel. För veckan därpå igen så kommer vi möta något annat igen. Så vi försöker liksom bli bättre på alla våra delar av spelet. Men så behöver vi naturligtvis titta på, okej, den här matchen kommer bli lite åt det här. Men vi försöker lägga max ett träningspass på det då. Och hellre träna på de andra passen och få det andra. Och försöka lägga mindre åt det taktiska då, inför match. Utan jobba mer långsiktigt då med spelet.
Det ligger ju någon ledarskapsgrej i det där också, när det handlar om hur man strukturerar upp träningen i form av att dela upp sista träningen, som du säger, typ, och så kanske man testar på hur motståndaren pressar, har ni kollat, och så ska kanske U19 eller de som inte är tilltänkta till start. Jag vet inte hur du resonerar där, och det är just det jag vill komma in på. Hur hanterar du det, och får alla testa på vad motståndarna då, eller är det förmodade starten? Förstår du vad jag menar? För det kan ju sända signaler till spelarna också.
Men här är jag, tänker, eller tänker att det är därför mycket av våra val är just det där, att vi inte vill att för tidigt i veckan ska några gå in och bli motståndarna och känna att de inte är delaktiga. Det tror jag inte på, utan jag tror att de ska inte veta tidigt i veckan hur det ska se ut. Det ska vara konkurrens hela vägen in, till och med träning dagen innan match. Så kanske de som får börja vara motståndarna, så roterar jag på tre, fyra positioner. Och så får de startelvan ibland samma dag som det är match, en och en halv timme innan.
Ja, det är så pass.
Så kan det vara. Just av anledningen att jag vill tänka in i det sista. Det sista träningen betyder också något. Har jag bestämt mig innan den, och så går vissa ut och är sådär slappa som det har varit mode att vara i många år, att du ska vara avslappnad sista passet för att du vet hur jag ska prestera imorgon. Det kanske är helt rätt, men jag gillar att de får reda på det en halvtimme innan, så ska de ut och prestera ändå. Det är lite rock.
Vill du att ditt lag eller motståndarna ska ta sig till några bestämda positioner innan ni går till attack eller chansskapandet eller avslutsfasen liksom? Eller ska ni fram snabbast möjligt hela tiden liksom?
Nej, alltså det måste inte gå snabbast möjligt hela tiden, men vi vill hellre vara det och prata så och att hellre få in bollen och ha bra positioner, få ta tillbaka den och strukturen bakom det. Vi tror att det är viktigare att gå åt det hållet, för när du börjar tappa ett självförtroende så blir det ofta att du passar hemåt och du tar det lugnt och du kommer ut med folk i ytterzoner och du hotar inte. För oss är det ett sätt att känna att fan, nu tappar vi vårt självförtroende och det vi ska göra och trycket i vad vi ska göra. Så det är bättre, tycker jag, att kommunicera det andra. In med bollarna där i målen görs, och så får vi ta tillbaka den, och det får vara lite 50-50 i vissa situationer också, så försöka ha jobbat med det bakomliggande så bra som möjligt. Vi tror att vår publik går igång med på det, vi får mer energi på grund av det, så det är mer oss att vara sådana. Men naturligtvis så kommer vi inte slänga in bollen i dumma lägen, från dumma ytor där sannolikheten är låg att vi gör mål. Utan då kan vi hellre bearbeta lite grann. Framförallt mot lag där vi vet att här får vi chansen att spela mycket anfallsfotboll. Här behöver vi ta oss till bra ytor oftare. Här får vår anpassning i spelet vara på det här sättet, för att vi ska kunna göra mål till slut mot de här.
Då kan det vara lite mer tålamod kanske.
Kanske. Beroende på hur.
Men har ni några triggers liksom? Där, oavsett om ni möter.
Ja, vi vill ta oss i vissa ytor. Som där ska vi försöka få in folk. Och att bollen kommer. Att vi ska veta om det. Och det kan vara olika signaler och sätt. Och olika fötter vi kommer till de ytorna i. Så ska man veta. Så kan det ju definitivt vara. När i en perfekt värld. Jag säger, det kanske inte, det kanske var när jag kollade på Brighton senast jag pratade om nu, eller så var det oss.
Ja, jag fattar vad du menar, absolut. Ja. Absolut. Hur många vill du ha? Är det viktigt för dig att ha ett visst antal brett? Vissa är ju supernoga där med att bara en spelare i breda, alltså yttre korridoren.
Nej, det är inte för många i alla fall.
Nej.
För där görs inte målen. Men du behöver använda bredden,
ja,
för att komma in med bollen, för att göra mål.
Precis.
Så precis samma som jag sa om speluppbyggnaden, säger jag om det med. Alltså, bra avstånd, bra position för att kunna få in bollar och kunna få in bollen i mål. Lite så. Så att det blir bra, en bra struktur i de positionerna och bra avstånd i det.
Tror du mer på spelarnas kreativitet, oförutsägbarhet och kvalitet som ska skapa målchanser och göra mål? Eller tror du mer på inövade mönster som ska ta er dit?
Kombination. Jag kan inte säga, det här kan inte säga mest.
Nej.
Mycket vi gör i vårt spel är, jag ljuger om jag säger att det inte finns intränat och en systematik bakom. Mm. Det gör det. Men mycket är ju också individuella förmågor och kvalitet när du väl kommer mot slutet, när det ska avgöras, när passningen ska sitta på rätt fot i rätt tid och avslutet samma, eller du ska göra din gubbe för att komma liksom. Det finns också, så att jag skulle aldrig stå och säga att det är vår systematik som gör att vi skapar målchanser, för så är det inte, utan det är våra spelare som är skickliga på att förstå sina roller, och sen är det deras kompetens i de rollerna som gör det faktiskt. Men båda grejerna behövs lite, att systematiken ska hjälpa dem att bli kreativa och få en grundtrygghet och få en trygghet bakom sig att våga slå det där inlägget från den här ytan, för att de vet att våra systematiken finns för att ta tillbaka bollen om de nickar ut den dit eller dit. Ja, lite så.
Ja.
Så det är en blandning av det.
Ja, det finns ju ingen motsättning. Alltså
nej,
att
det finns lite.
Så. Kan ju vara båda, eller balans i det. Eller?
Balans i det, ja.
Jag kapar några offensiva frågor, för du ska få springa iväg till match, eller inför matchmöte antar jag, med stab och sådär. Men försvarsspel då, är det hör väl ihop till det, omställningen däremellan, men är det enligt dig sant att omställningar är det enklaste sättet att göra mål på?
Finns det några enkla sätt att göra mål?
Ja, men nej, om man bedömer det.
Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ja, vår taktik har ju valt, vi har ju valt ett sätt att, det vore dumt att inte utnyttja omställningen. Jag tror att de flesta topplag som vinner sina serier i alla fall, vad de än är, och lag som blir bra i sina serier, de är bra på omställningar. Hur bra possessionlag de än är, så kommer de ha varit, någonstans ser man att de är bra på omställningarna också, och kontringarna, och att nyttja nyttja obalans i motstånd, hos motståndarna.
Precis.
Så det är en väldigt viktig del i vårt sätt att spela fotboll. Mm.
Hur får man till ett bra omställningsspel? Och då både def off.
Ja, nej, men hitta ett försvarsspel som alla förstår och hur man samarbetar och hur man hittar en systematik i det med försvarsspelet. Och är det närmare motståndarnas mål så kanske det underlättas av att det inte krävs lika många passningar för att den där omställningen ska bli bra. Sen krävs det väl träning på det, och så krävs skickliga spelare. Spelare som kan hålla den i rätt lägen, passa i rätt lägen, som har farten att göra genombrottet och förmågan att avsluta också. Så det krävs ju väldigt, väldigt, väldigt mycket för att få till det. Men du måste nog träna på det i alla fall. Mm.
Det känns, bara min spontana känsla, det känns som att fart är så jäkla viktigt när det kommer till omställning. Både def och...
Det tror jag med. Jag håller med dig. Jag tror att farten är väldigt avgörande för att få till bra omställningar.
Spelar ingen roll hur bra passnings... Eller det är klart det spelar roll, men... Ja.
Ja,
någonstans måste det ju.
Ja, kan inte är passningen svinbra och sen kan inte han som ska göra oss pengar, så kommer de vinna i kapp ju. Mm. Så du behöver ha fart i det, och du behöver ha fart. Nej, men det blir ju bara, fotbollen går ju bara snabbare och snabbare. Mm. Backarna blir också snabbare och snabbare. De defensiva omställningarna blir bara snabbare och snabbare. Så det är nog, ska du hänga med i det här så får du nog sprida upp dina egna omställningar också.
Vi var inne lite på markeringsförsvar, men då kopplat till ert anfallsspel och hur du ser på det. Hur ser du på det om vi pratar om det höga försvarsspelet? Har du markeringsinslag där, eller är det zon?
Ja, men det kan finnas någonstans så, även i ett positionsförsvar som vi försöker bedriva och täcka ytor och hålla höjd på det sättet. Så finns det ju, så har ju motståndarnas positioner och motståndarna en avgörande roll för det. Så det är ändå spelare som du behöver gå emot eller behöver ta bollen ifrån eller inte få bli dribblad av, vad det nu kan vara. Så den påverkar ju alltid så på så sätt finns ju alltid markeringsinslag i det sättet att spela också. Men vi springer ju inte liksom efter våra samma spelare hela tiden, utan vi försöker utnyttja en stor grej av samarbete, inslag av samarbeten som faktiskt lagidrotter som fotboll har. Och då tror vi att det här är en bra väg att gå som vi gör. Men markeringslag finns, och jag tycker de flesta lag som faktiskt spelar man nu för tiden har också tvärtom tankar om att man kan göra mer än ett jobb än att bara springa efter en spelare, utan de täcker en yta eller gör något annat också. Så det, man behöver båda delarna, det är bara vad man prioriterar mest.
Är jag för destruktiv när jag tänker att ni ska möta Häcken i år till exempel, och Mikael, det är väl ingen hemlighet att Mikael Rygård är en fantastiskt skicklig fotbollsspelare. Då skriker ju den är med, men sätt en gubbe på honom då, för då tar man ju bort glädjen för honom i fotboll. Alltså, eller förstår du vad jag menar? Hur tänker du där om du ska argumentera mot den tanken?
Att vi inte jobbar så annars, och då blir det en kanske för stor anpassning. Och då gör jag våld på vad jag själv har sagt tidigare genom att anpassningen blir större och går ut över vår fotboll. Det skulle ju vara ett argument för, men jag tänker heller inte säga att det där inte kan hända eller något, för har jag förändrat mig så här mycket på 10 år och på 2 veckor, ibland tycker jag själv att jag är psykopat. Jag ändrar, fan vad mot, alltså jag säger emot mig själv hela tiden. Så jag kommer säkert ikväll ändra, så att i andra halvlek så spelar vi mamman.
Helt.
Ja, jag vågar inte säga något liksom. Det finns inte så mycket rätt och fel. Det är nog det viktigaste att i mitt sätt att se på fotboll, att ha en övertygelse och tro här och nu, och tro på saker och få spelarna med på det. Men tror inte att din idé att du är unik liksom, eller att du sitter på något som ingen annan kan, eller att du sitter på ett facit, för det vet jag att inte jag gör.
Vad ser du för fördelar och nackdelar med de båda då? Markering, position?
Lite det jag var inne på. Vi har valt det på grund av samarbetet och ytor och att vi tror att det där är ännu viktigare än att inte bli iväglockad som man kan bli ett man och så finns ytorna bakom det eller något sånt liknande. Något sånt. Mm. Medan man kan ju i viss mån kanske vara enklare att förklara och kanske förklara och få spelare att förstå. Det lite kan vara enklare av den aspekten. Möjligtvis. Men det, jag säger inte att det är så. Det är bara om jag försöker rent spontant på dina frågor hitta svar.
Vad är för dig ett riktigt bra, välfungerande pressspel eller återerövningsspel? Hur ser det ut? Liksom?
Men när vi har spelat mycket försvarsspel så högt upp som möjligt, alltså på motståndarnas plan halva, och hållit höjd i våra delar av försvarsspelet och gått framåt mycket och att man ser att vi har vågat gå framåt i vårt försvarsspel och flyttat upp laget och försvarat oss högt utan att vi har äventyrat med ytorna bakom oss, utan vi har kunnat kontrollera men ändå varit framåtlutade. Men vi klarar av den kombinationen, att kontrollera ytor på ett bra sätt, samarbeta med ytor på, och förstå vilken yta som är farligast, samtidigt som vi klarar av att vara framåtlutade, då brukar jag vara på väg att bli nöjd med ett försvarsspel.
På väg att bli nöjd. Är det sant att det är enklare att sätta ett starkt strukturerat lågt försvarsspel än att bygga upp en riktigt vass? Men är det enklare att driva än att bygga? Om du förstår vad jag menar.
Att sätta upp ett lågt försvarsspel kontra att sätta upp ett högt.
En vass, ja, delvis det. Eller att skapa målchanser exempelvis. Är det...
Ja,
i den där eviga debatten om
jag vet inte. Ja, men det, jag tror på det kanske är ännu lite enklare att sätta ihop ett, alltså, för den andra frågan blir väldigt stor nu, för du pratade om att skapa målchans eller försvara sig högt, eller det är väldigt många parametrar i det, medan vi pratar bara ett lågt försvarsspel i det andra, vilket utförs på mindre del av planen. Och utför sig på mindre ytor och mindre del, så är det mindre att förklara, tänker jag då. Och antagligen så vet man mer var motståndarna spelare befinner sig, om vi pratar ett lågt försvarsspel. Och på det sättet borde det vara pedagogiskt enklare att kunna förklara och prata och träna på det, än vad det är att den andra frågan, att skapa en målchans som kan vara mer ha större saker i sig i spelet fotboll och kan vara svårare att på så sätt nå, så det kan ligga något i det, men jag ser inte att det ena är bättre eller sämre än det andra. Jag tror många lag som väljer att spela lågt kan göra det med stor framgång också.
Verkligen. Vad är ledarskap för dig?
Sättet att påverka och utveckla och få med mig och andra människor och påverka och utveckla dem i en riktning som uppdraget säger.
Jag tror det var Andreas Brännström som sa det med glimten i ögat, såklart, men att det finns något manipulativt i det hela på ett sätt, för man ska få alla att följa din grej.
Ja, men lite så.
Det är ändamålet liksom.
Ja, så länge jag tycker att ändamålet är en bra sak.
Ja.
Och det är väl vad ledarskap är. Står jag för det och tror jag på det? Tror jag på värderingarna bakom och allting bakom, och jag är såld på det själv, då tycker jag att det kan vara, då kan manipulativt till och med vara bra då. Då vill jag ju få med mig och utveckla och påverka ditåt, för jag tror att om jag tror att det är rätt för de spelarna jag är med, så är det väl så jag ser ledarskapet. Ja.
Hur hanterar du motgång?
Nej, men ganska bra tycker jag själv. Du får fråga min familj, men jag är ju ältad inte så länge, eller jag har ju höll på med det mer förr, utan jag blev mer revanschugen faktiskt ganska snabbt, och jag är inte särskilt deppig efter en liten stund kanske, men inte länge, utan jag blir mer, nu ska vi hitta lösningar.
Blir du, vill du ändra på saker och ting när det går dåligt? Alltså hur snabb är du där på?
Nej, inte hittills. Nej. Jag vill nog bara bli ännu mer sugen på att förbättra saker som inte funkar och sätta en, ja, jag tycker själv att förra året var sådant att vi lyckades, förlusterna var en viktig del för oss att bli ett bättre fotbollslag. Viktig del för mig som tränare. Väldigt viktigt liksom att jag blev bättre efter förlusten, tyckte jag själv, på själva analysen och matchanalysen. Och, ja, inte alla förluster, men några var, kände jag, ja, men där lärde vi oss något, där lärde jag mig något, där lärde vi oss något som lag. Och det tycker jag, i alla fall för förra året, ja, var viktigt, viktig information att ha med i alla fall.
Medgång, hur antar du det?
Jag tror inte jag påverkar så mycket av det heller, alltså. Men mer av det, jag tar nog med mig mer energi och mer glädje av det än tvärtom i alla fall. Jag låter mig få bli glad i alla fall. Och,
blir du lättad efter seger eller blir du glad?
Glad mer. Glad och sådär, men jag är nog samtidigt, jag tycker i mitt svar här nu hörs ju att jag tycker att jag, om jag lär mig mer om en förlust, då är jag inte riktigt tillräckligt noggrann med en vinst. Alltså, och jag försöker hela tiden påminna mig om att det är inte resultatet som ska vara det som påverkar hur matchanalysen och träningsveckan sen blir. Men jag tror nog att jag kan bli en... det blir lättare att inte förändra lika mycket. Kanske eller titta på vissa saker efter vinster. Där kanske jag behöver förbättra mig. Men jag tror det handlar väldigt mycket om idrott överhuvudtaget. Att utvinna energi av medgång och motgång på något sätt. Att motgångarna måste göra det bättre. Medgångarna behöver göra det bättre. Eller liksom du behöver... Du får inte pendla så mycket hur du känner och hur du mår, utan du behöver hitta ditt sätt att hantera vinster och förluster och se dem på samma sätt och arbeta med dem på samma sätt. Och jag försöker vara sådan, jag vet inte om jag lyckas, jag hoppas.
Bara sista frågan nu då. Halvtidspauser, hur hanterar du det? Vad är viktigt för dig i en halvtidspaus? Är det mer taktik, är det mer ingjuta mod? Eller,
men det kan vara
olika. Det kan ju variera, det fattar jag också, men generellt...
Nej, men viktigt är att även där titta på bara förbättringar. Inte göra så stort och inte förändra världen i paus. Utan titta på detaljer som vi kan faktiskt göra bättre. Och ibland kan det vara mentalt att skapa en större tilltro till någonting, någon del i spelet eller vad det nu kan vara. Också få in lite vad de upplever inne från planen själva. Och blanda in spelarna. Det är också viktigt tycker jag. Men ändå ha en plan när man väl ska ut i andra liksom, men det inte blir för spritt liksom. Så få in deras åsikter, få ihop det snabbt. Och du ser det här ska göras på 10 minuter.
Ja,
och sen få ut en plan på andra. Och så ska känslorna vara rätt för att du ska kunna hålla en ledning eller göra ett mål när det ska kryss eller vända på en match. Så det är, det är inget lätt jobb man valt.
Nej, det får man lugnt säga. Många arbetstimmar också.
Ja, det
misstänker.
Blir det en del.
Ja. Stort tack Fredrik Fidde Holmberg för att du fick komma hit och köra.
Det var grymt.
Kul. Det, har du gjort mycket podd innan?
Nej.
Nej, men det är klockrent ju.
Ja, det är bra.
Får komma ner och köra alla, nu har vi inte med riktigt alla frågor, men en timme blev det. Nästan prick.
Ja, vad bra.
Stort tack. Lycka till ikväll.
Ja, grymt.